En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttunen och Anna Andersson. Vi har precis bevittnat årets sista race i Abu Dhabi och vi har en ny världsmästare, Anna.
Ja, vi har en ny världsmästare i Lando Norris. Det var väl för väl det, med tanke på vilken bil som McLaren har byggt i år. Alltså den är ju överlägsen alla andra. Och allt annat än att McLaren hade vunnit förra VM hade ju varit en stor katastrof för det teamet.
Ja, det får man lugnt säga. Det blev lite jämnare än vad man trodde eller i alla fall man trodde att det skulle vara jämnt mellan Piastri och Norris. Nu var ju Piastri lite en statist i det här loppet, mer eller mindre. Det uppstod aldrig någon möjlighet för honom, men Verstappen var ju inte långt ifrån alltså. Norris vinner alltså VM med 2 poäng efter allting är sagt och gjort den här säsongen.
Ja, men alltså 2 poäng, det är omkörningen av Antonelli i Qatar, det är stallorden på Monza, det är den idiotiska kamikaze-satsningen av Verstappen i Spanien. Och på något sätt så visar det ju hur viktigt det är i en jämn serie att man faktiskt hanterar alla lopp eller matcher som att det är en final. Alltså jag har ofta tänkt på det när det gäller annan typ av idrott. Under alla år som jag bott i Tyskland, där jobbar man ju verkligen med en jämn, med en rak serie. I fotboll och i handboll och så vidare, det är en rak serie. Den som har vunnit, har flest poäng när säsongen är slut, är också mästare. Och det gör ju att en skitmatch, rent ut sagt, mot ett bottenlag bort på juldagen 18:30. Den blir viktig. Du har liksom inte råd att slarva i ett sånt läge. Medan i den svenska traditionen som vi har i de flesta grenar, dock inte fotboll, så har vi ju ett slutspel med finalspel. Då har du ju råd att slarva lite grann på juldagen eller påskdagen eller mitt i sommaren eller den dagen som du kanske inte... för det spelar liksom ingen jättestor roll. Men just när man har en rak serie, precis som det här mästerskapet, så blir ju varje event så otroligt viktigt när det är jämnt i slutet. För du vet ju inte, när du får det här hjärnsläppet som Verstappen fick i Spanien, vilka konsekvenser det kan ha. För just där och just då så kändes ju Red Bull som om de var mil ifrån att överhuvudtaget kunna utmana McLaren. Och så kändes det även i Sandfort i slutet av augusti när han var 104 poäng ifrån titeln. Men nu ser vi ju hur viktigt det faktiskt är. Och frågan är ju egentligen nästan så här, vad förlorade Verstappen de där 2 poängen? Ja, det finns ett par tillfällen när man har tagit fel beslut. Och det gäller ju naturligtvis McLaren också. Alltså det är ju det är ju små saker och vi är människor, vi gör fel. Det viktigaste är ju att man lär sig av de här misstagen. Jag tror för Verstappens del och Red Bulls del så var det nog väldigt viktigt att få den här avslutningen av den här säsongen. För det var ju riktigt skitsäsong för ett team som har dominerat så mycket. Fram till egentligen slutet när man insåg att man hade möjligheten, och de hade ju flera möjligheter men slängde också bort ett par sprinthelger här på slutet.
Ja, precis. Vi brukar ju snacka om att sprinten är inte så viktig och så vidare. Det är bara några få poäng. Nu är det ju då alltså 2 poäng som skiljer, så att det är 2 poäng är ganska mycket. Det är skillnaden mellan att vinna VM och att inte vinna VM. Det hade varit intressant att liksom, om de visste under hela säsongen att det skulle vara 2 poäng som avgjorde, vad hade de gjort annorlunda då?
Ja.
Det finns ju hur mycket som helst.
Ja, men det är det ju. Laurent Mekhi fick faktiskt en frågan igår. Och han menade på att han trodde inte att man skulle göra en lista över alla de här omständigheterna, så som du och jag precis gjorde, för att plocka fram det där. Men att man behöver lära sig av var misstagen ligger, för de här två poängen kan ligga överallt. De kan ligga i Spielberg eller på Red Bull Ring där Kimi Antonelli körde på Verstappen. De kan ligga i Barcelona, de kan ligga i sprinten, de kan ju ligga överallt. Men till syvende och sist så har man inte råd att göra de misstagen. Mm. Och jag säger det igen, det är ju naturligtvis samma sak för McLaren. För McLaren har också gjort misstag. Jag tänker ju då på när Norris bryter med tillförlitlighetsproblem. Eller den situationen när Norris och Piastri kör ihop i Kanada. Och Norris satsar för hårt i fel läge. Det är ju också saker där han har tappat alldeles för mycket poäng för att det ska vara en kliniskt ren säsong. Eller Piastris svaga avslutning av säsongen. Där ligger ju, han var ju den som satt i förarsätet. Det var ju han som skulle vinna den här VM-titeln. Men Oscar Piastri har ju kastat bort det under hösten genom att inte leverera.
Ja. Ja, det är en sport med extremt små marginaler kan vi konstatera. Så tänk i ett kval där man kvalar in som fyra istället för trea med en tusendels marginal. Skulle kunna i förlängningen då göra att man i det loppet tar två poäng eller tre poäng färre. Och så avgör det hela VM. Man kan inte slappna av helt enkelt. Det kan man ha med sig till nästa säsong redan i första loppet. Att, alltså, de här poängen är extremt viktiga. De kan vara det i alla fall. Vi har ju vant oss de senaste säsongerna med att det är ganska dominant och avgjort liksom, ja, veckor i förväg. Nu gick det hela vägen till mållinjen och blev i princip fotofinish, som man brukar säga i skidor och friidrott och så.
Så att, ja. Ja, men så är det. Och vinnarna i det här läget, jag skulle säga att du och jag och alla andra F1-fans är ju vinnare som har fått en säsong som har varit så otroligt jämn och som har svängt fram och tillbaka. Vi är vinnare. Samtidigt är vi på något sätt förlorare eftersom vi fick en final som var så otroligt tråkig och förutsägbar i förhållande till vad vi hade hoppats och förväntat oss. Ett race som vinns från pole position inför finalen så hade väl 11 av 16, så det måste bli 12 av 17 nu då som har vunnits från pole position i Abu Dhabi. Och det var ganska länge sedan vi hade en riktigt spännande final just där, om man då räknar bort 2021 som var så extremt osannolik.
Ja, det, alltså, det var ju ett... Vad ska man säga, ett race som lovade mycket och som levererade ganska lite. Det blev ju, det fanns ju någon stund där man kände att oh, det finns puls i det här. Leclerc är uppe och hugger och liksom omkörningen av Sonoda och så vidare som vi ska komma in på. Där det faktiskt hettade till lite, men sen så blev det ju lite en procedur. I och med att man också visste att om Piastri kommer inte vinna, insåg man alltså det insåg man ju först av allt. Han kommer inte ta hem det här mästerskapet. Allting ska gå rätt liksom, och blixten slår inte ner två gånger särskilt ofta på samma ställe. Så det var man ju ganska säker på. Då var det också den faktorn då att, men då kommer han ju förmodligen bli beordrad och bara sakta ner och släppa förbi Norris. Så det var egentligen inte bara Leclerc som behövde ta Norris, utan även ja, någon till, kanske Russell eller Alonso eller vad vi nu hade där nere. Men vi kan väl börja med kvalet då, för att det var ju där förutsättningarna satte, så jag tyckte att resultatet i kvalet var extremt lovande. I och med att Verstappen startar etta, Norris tvåa och Piastri trea. Vilket ju då gör att alltså Verstappen, om han skulle vinna VM så behövde han ju i princip vinna loppet. Så den förutsättningen var klar. Och Piastri behövde göra allt i sin makt för att skapa någon slags spänning. Vilket är ju, alltså då tänker man, han startar trea, han måste dyka in i första, alltså i första sektorn måste han dyka på någon liksom. Det blev det inte riktigt så tyvärr. Jag trodde det skulle bli fyrverkerier och att den här fruktsalladen med papaya och allt möjligt vad som finns i den skulle vara slängd ut ur fönstret när Piastri stängde visiret och gav det här en sista chans.
Fast å andra sidan, han gjorde ju det genom att satsa vad han kunde på Lando Norris. Men Lando Norris, som den otroligt väluppfostrade och fina människa han är. Alltså han är ju en... Han är ju verkligen en människa och ingen maskin. Och har ju visat både sina styrkor och svagheter väldigt öppet den här säsongen. Och han höll ju sig tillbaks med vetskap om vilka risker han annars kunde utsätta sig själv för och konsekvenserna av det. Så att i det här läget så gör Oscar Piastri gör ju det han kan. Norris håller sig tillbaks lite grann för att undvika en kollision. Och kanske är det snarare så att det är våra förväntningar. Alltså vi har byggt upp, vi som tittar på detta har byggt upp så otroligt höga förväntningar kring allting. Och har då kanske i det glömt vilken fin människa som Lando Norris faktiskt är. Och varit lite för... Men vi kanske har varit lite för tveksamma till den kompetens som han faktiskt besitter, för att han behöll ju lugnet på ett sätt som jag och säkert många med mig hade tvivlat på att han skulle kunna göra. Vi har pratat så mycket om hans missar, men det är ju otroligt starkt av honom att hantera det som han gör och visa att han verkligen har lärt sig av de misstag han har gjort och dessutom lyckats hålla lugnet här under de tuffa veckor, de tuffa tre sista loppen som han faktiskt har utsatts för.
Ja, han har verkligen gjort en resa under den här säsongen, är ju känslan att man har ju tänkt på honom länge som, eller det har väl varit ungefär den allmänna bilden att Lando Norris är ingen vinnare. Han är inte en vinnarskalle, han har inte den vad ska man säga, killer mentalityn som man tänker behövs. Men tydligen kan man ju gå och vinna VM även om man inte har det. Jag såg Carlos Sainz, hans gamla vapendragare från McLaren-tiden. Ett av de, den förarduon i modern tid som har haft bäst stämning sinsemellan, känns det som. Carlos Sainz sa, Lando har visat att man kan bli världsmästare samtidigt som man är en bra människa. Du behöver inte vara skoningslös eller tuff. Han är en förare som inte följer stereotyperna för att bli världsmästare och han har alltid varit sann mot sig själv, väldigt ärlig, väldigt öppen om sina egna problem. Så att, ja, det är en ny typ av världsmästare.
Och fint, det är väl det kan jag tycka. Det är på något sätt också härligt att få vara med och följa en sån resa som Lando Norris har gjort och jag tycker verkligen att han är en värdig världsmästare eftersom han har lärt sig av sina misstag. Han har kört på ett smart sätt och han har hanterat de förutsättningar som McLaren har gett honom med den fantastiskt fina bil som McLaren faktiskt har byggt. Alltså den bil som McLaren har byggt i år har ju varit helt överlägsen sett till hela säsongen för den har funkat för två förare. Och han har hanterat det absolut bäst och då är han en värdig världsmästare. Däremot så kanske det eller så tycker jag nog inte att han har varit den bästa föraren den här säsongen. För personligen så tycker jag att den insats som Max Verstappen har gjort den här hösten, om man ser till Red Bulls utgångsläge som de hade med en väldigt, väldigt dålig vårsäsong. Väldigt mycket människor som har lämnat det här teamet. Adrian Newey, en av dem. Man ser till situationen i teamet och hur man ändå sparkade Christian Horner som varit teamchef under en så lång period som 20 år. Flyttade upp Laurent Mekis med helt andra kompetenser. Man hade den här otroligt tuffa helgerna i slutet av sommaren inför sommaruppehållet. Hur man sen ändå ligger under med 104 poäng i slutet av augusti. I hemmaracet så har man ett sånt oerhört gap till VM-titeln. Hur man sen vänder det, lyckas utveckla den här bilen och inte bara utveckla bilen utan också behålla på något sätt känslan i teamet och skapa den här, ja, men den här kraftansamlingen som gör att man jobbar tillsammans och inte ger upp under hela den här vägen, utan att Verstappen som var på väg och jag menar, han körde Nürburgring och han letade efter alla möjliga andra saker att göra för att hitta glädjen också hittar glädjen i Formel 1 när han ligger så pass långt efter. Han hade bara kunnat säga att jag skiter i det här nu. Varför ska jag hålla på och köra runt här i 24 race? Låt mig göra en massa andra roliga saker. Det gjorde han inte, utan han gick in i sitt team, i sin bil, hittade rätt och gav sig själv och teamet chansen att utmana om den VM-titeln som ingen av oss trodde att han skulle kunna göra. Och det tycker jag i sig som förare är en väldigt, väldigt stark prestation. Men, och jag tycker nog att det är den bästa förarinsatsen i år. Men för mig är det inte samma sak att ha varit bäst förare och vara världsmästare. Det är två helt olika saker. Och Lando Norris är naturligtvis, så har han förtjänat sin VM-titel sett till det här året och det jobb han har gjort. Men jag tycker nog att Verstappen har varit i årets förare.
Ja, och så, alltså för Formel 1 är ju en materialsport. Liksom. Det är väldigt, väldigt svårt att vinna förar-VM utan att ha den bästa bilen. Eller i alla fall, ibland vissa säsonger kan det ju vara jämnt mellan flera olika stall och så vidare. Denna säsongen var ju upplevelsen att McLaren var ganska överlägset bäst under en, i alla fall halva säsongen, och sen att Red Bull kom ikapp lite. Men då hade ju Max Verstappen hängt på. Det var inte så att han inte tog någonting innan dess. Han vann ju lopp och grejer liksom, med en riktig, ja, en traktor i princip. Så att alltså jag ser det lite som att, alltså, men säg att en golfare ställer upp i en PGA-tour-tävling med liksom 50 år gamla klubbor. Nu överdriver jag lite för att hamra hem poängen. Och sen slutar två slag bakom någon som kör med den senaste utrustningen. Ja, då är det ju i mitt tycke mer imponerande av den golfaren som hade de här gamla träklubborna från liksom forntiden.
Ja, men om man tycker också, om tittar man på säsongen, alltså vi har under de, ska vi säga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 första racen så vinner McLaren alla utom två. De vinns av Max Verstappen. Sen tittar vi under slutet av säsongen, går vi tillbaks 9 lopp där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, då har Verstappen plötsligt tagit 6 segrar. Russell 1 och Norris 2. Ja. Om man tittar på liksom de olika och den mittersta tredjedelen av den här säsongen, om man nu pratar, nu är ju inte 24 delat på 9, men om man hade sagt, där är ju McLaren klart starkast om vi ser från Monaco till Nederländerna.
Nej, jag köper det helt och fullt. Och det betyder inte att Lando Norris inte har gjort en fantastiskt bra säsong. Alltså det han har, för som vi var inne på, han har utvecklats, han har hållit ihop det i slutet. Vilket är egentligen det mest imponerande, som jag inte trodde att han skulle göra. Alltså visst, det har varit skakigt, men det har ju mer varit McLaren som har varit skakiga som stall. Med plankan, med strategier som går snett och så vidare. Det känns som att Lando Norris själv har gjort i princip allt han har kunnat. Och även i Abu Dhabi igår, i söndags ska jag säga, för vi släpper den här podden på onsdagen, även om vi spelar in på måndagen. Men även i Abu Dhabi i söndags var han ju, han hamnade ju i ganska utmanande situationer. Vi kan väl ta det, för att Piastri började på hårda däck, Norris på medium, Max på medium och så Tsunoda på hårda däck. Som en parentes. Han skulle ju bli en parentes i det här loppet också. Men det var ju olika strategier då. Piastri siktade på allting, på att gå långt, hoppas på en säkerhetsbil, någonting som kan kasta in en gaffel i diskmaskinen, som det klassiska uttrycket går här i plattan i mattan. Men det gjorde ju också då att Norris var ju liksom utsatt för att kunna bli undercuttad. Undercutten verkade väldigt stark i Abu Dhabi. Så det var väl George Russell, var det inte det? Eller var det, nu ska vi se. Jo, George Russell går in ganska tidigt, varv 15. Och stressar Norris till att behöva gå in bara något varv senare. På varv 17 går han in. Och då kommer han ju ut i ganska mycket trafik. Och det är inte skräpbilar han behöver ta sig om, helt enkelt. Och dessutom Yuki Tsunoda. Och vi kommer ihåg 2021 var det väl, när Sergio Perez backade i princip i kurvorna för att hålla upp Lewis Hamilton och ge Max Verstappen en chans. Det kändes som att det skulle kunna bli en sån situation igen. Men för att knyta ihop det med Norris då, alltså han flyger ju ändå förbi de här. Han tar sig förbi ganska säkert Antonelli och de här. Jag fattar att Antonelli kanske inte är jättesugen heller på att lägga sig i och stöta ihop med Lando Norris i den här situationen, med tanke på vad som hände förra veckan. Men ändå, man behöver vara snabb och man behöver vara distinkt för att ta sig förbi. Och där tycker jag han visar att han har den här edgen och den här kompetensen som krävs för att hålla ihop det under den här pressen och ta sig hela vägen till världsmästartiteln. För han skulle kunna ha fastnat där bakom.
Det har ju hänt andra, jag tänker på Alonso till exempel. Som fastnade där 2010. Så att, nej men han gjorde ju det, efter de förutsättningar som gavs honom så gjorde han ju det oerhört bra. Alltså vi kan inte kräva mer egentligen av Lando Norris. Han har gjort det. Han har gjort det bra, han gjorde det han skulle, han levererade utan att svikta på manschetten liksom. Så att det är helt klart så är han en värdig mästare.
Ja, faktiskt, hatten av, får man väl säga. Jag är ju den, jag har inte favoritförare så här, utan jag håller ju på kaos. Jag vill ju bara se liksom spänning i Formel 1. Och jag hoppades ju därmed på att det skulle bli lite mer kaos, så därför satt jag och kollade på det här loppet och var lite så... synd att det blir så här liksom. Jag vill att någonting ska hända, och det hände ju faktiskt en grej under loppet som blev omdiskuterad efteråt, och det var ju då, det har ju med Yuki Tsunoda att göra, för här känner man ju, nu har han äntligen en chans att bidra till det här stallet, och när Norris då har tagit sig förbi bilarna bakom och ska komma ikapp Tsunoda, så går Tsunoda på radion och säger i bästa Kimi Räikkönen, han gör sin bästa Kimi Räikkönen imitation och säger I know what to do, leave it to me. Klipp till att han blir omkörd på första rakan efter det i princip. Alltså, visst, han gör ju lite motstånd. Han körde ju lite som Marcus Ericsson på Indy 500 där, när han gjorde den här draken. Vet, bara så här. Kör höger och vänster längs med rakan och bara försöker blocka, vilket ju inte är tillåtet. Han får ju också en bestraffning för det. Men det gjorde ju det lite jobbigare för Norris att ta sig förbi, och Norris var ju faktiskt tvungen att köra om utanför vita linjen.
Jo,
och det men är inte en icke-grej.
Nej, det är det inte, men här måste jag ju faktiskt kritisera Yuki Tsunoda. Alltså grejen är ju det att tycker man att man vet vad man ska göra, så måste man ju göra det också inom regelverket. Man kan ju inte köra som en jäkla huggorm. Höger, vänster, upp och ner, fram och tillbaka. Så ser ju inte regelverket ut. Utan nej, ska man göra det, så måste man ju göra det à la Alonso laggårdsdörr liksom, och slå ut bommen.
Ja, i det långsamma partiet liksom.
Ja, och här känner jag nästan att, ja men alltså, vad är Sergio Perez? Är det inte så att Red Bull gjorde ett... Jag vet att jag har kritiserat Sergio Perez. Jag ber om ursäkt om jag har gjort det mot bättre vetande. För i nuläget kände jag ärligt att jag faktiskt saknade honom och hans erfarenhet. För när, så som den här säsongen har utvecklats, så har ju andra föraren i Red Bull haft noll och ingenting att säga till om. Och de har inte heller haft någon vettig uppgift. Så Tsunoda hade liksom en viktig uppgift här. Han har knappt tagit något poäng till teamet. Det gjorde inte Perez heller. Men Sergio Perez klarade ändå av att hantera såna här situationer. Han kunde bjuda på lite bättre motstånd. Det kunde inte Tsunoda här heller. Jag vet vid flera tillfällen som Perez just har haft den här bromsklosseffekten. Och på så sätt bidragit till teamet. Så där känner jag nog kanske skulle man ha tänkt ett steg till, vilket är alltid lätt att vara efterklok naturligtvis, men det kanske var ett felaktigt beslut ändå, för så mycket bättre gick det ju inte för någon av de extra förarna, eller de förarna som försökte, och då börjar man fundera lite grann på Isak Hadjar, vad har han klivit in i för ormbo till nästa år?
Ja, nu får vi hoppas att att nästa års bil med det nya reglementet och så vidare kan göra det lite lättare. Och kanske att Red Bull har lärt sig att vi kan inte göra en sån här svårkörd bil som bara världens bästa förare kan köra. Nu är ju då, det känns ju uppenbart att Yuki Tsunoda är en nedgradering från Sergio Perez. Alltså Yuki Tsunodas bästa position denna säsongen är en sjätte plats i Azerbaijan. Det är ju, han tar ju aldrig poäng från McLaren-bilarna. Vilket gör att, alltså det avgör ju detta VM:et. Han hade behövt ta en plats i princip från en McLaren-förare under säsongen. Så hade det varit Max Verstappen som vann.
Ja. Och sen kan man ju alltid naturligtvis diskutera. Ja, okej, är det så att Red Bull har lyssnat för mycket på Max Verstappen när man gjorde den här bilen? Eller är det något annat, någon annan problematik? Jag tror faktiskt att en del av problematiken ligger i att det är Adrian Newey som har haft en stor del av utvecklingen av den här bilen. När han tappade lusten och bestämde sig för att lämna, har man inte riktigt klarat av att justera de tankarna och omsätta de tankarna som han hade. För det där är en man som jobbar med papper och penna och huvud. Inte sådär jättemycket med datorer. Så det är alla de tankarna som han har haft lär ju knappast ha funnits i något Excel-ark. Utan när han gick så försvann mycket, och då måste någon annan försöka tänka i hans banor. Och det tror jag inte är sådär superenkelt.
Plus... Nej, jag undrar hur överlämningen såg ut där till hans efterträdare.
Tack så mycket. Här är min gamla kaffekopp. Nu går jag. Du kan få min byrtspenna också.
Typ.
Ja, och lägg där till då att Red Bull har under en längre tid haft stora problem med sin vindtunnel. Att få de siffrorna att stämma överens med de siffrorna som man sedan får på banan. Det har vi sett liksom vid enormt många tillfällen under det här året.
Ja.
Alltså de har ju en vindtunnel alltså från 1947. De har en vindtunnel från 1947.
Helmut Marko byggde den när han var 15 bast.
Ja, de jobbar ju med en ny vindtunnel, och den ska ju vara klar nästa år. Men faktum är att de liksom har jobbat med en relik från kalla kriget.
Ja, det är ingen fördel såklart. Men jag tycker att vi måste snacka om det här med omkörningen utanför banan och reda ut vad som faktiskt gäller där. För han kör ju om helt klart och tydligt utanför banan. Det ser alla, och det är domarna också med på. Jag lät ChatGPT läsa igenom de här regeldokumenten så att jag slapp ta mig igenom den här bibeln av regler som finns i Formel 1. Bara för att sammanfatta, vad är det som gäller när man kör av utanför banan? Och då säger reglerna så här. Att köra om utanför banan är bara tillåtet om samtliga av följande omständigheter är uppfyllda. Föraren lämnade banan av en berättigad anledning, till exempel för att undvika en kollision, eller tvingades utanför banan av den andra bilen då, eller ett mekaniskt problem. Då får man, det är en av grejerna man måste uppfylla. Föraren som kör om fick ingen bestående fördel, position, tid eller momentum. Och sen, föraren återvände till banan på ett säkert sätt utan att hindra någon. Och så har vi, omkörningen skedde inte under förbjudna förhållanden, gula flaggor, virtuell säkerhetsbil, säkerhetsbil eller så. Om dessa förhållanden inte är uppfyllda, eller om något av detta inte stämmer då, så måste man ge tillbaka positionen eller få ett straff på oftast då 5 sekunder, ibland 10. Och alltså jag kan ju känna, för det domarna säger är ju att han blir i princip tvingad av banan. Vilket, jag vet inte, blev han tvingad av banan verkligen? Alltså, jag fattar att Yuki Tsunoda svänger höger och vänster som en rattfyllerist på rakan där liksom. Att det är tufft att ta sig förbi honom och att han måste på något sätt reagera. Men jag skulle inte säga att han blev tvingad. För jag tänker att bli tvingad utanför banan är ju typ att ligga på yttern i en kurva och föraren man försöker köra om, understyr och glider ut och trycker ut den utanför banan i princip. Alltså Tsunoda och Norris rörde inte varandra, och de var inte särskilt nära att röra varandra heller. Så att jag vet inte om jag riktigt kan hålla med om den punkten där. Vad tycker du?
Nej, sen tycker jag inte heller att den nästa punkt är att han inte fick någon fördel av det. Jo, men han fick ju en fördel för han tog en position av det. Så den stämmer ju inte heller riktigt.
Nej, och där säger domarna att han hade kört om inte Tsunoda då gjorde på det här sättet som inte var tillåtet. Och att därför är det ingen fördel som han tjänar. Men jag tycker att det är lite så här ett litet lapptäcke av regler. De klistrar lite för att få ihop det här att han inte ska få ett straff i den situationen.
Jag tror att nu låter ju det här kanske lite väl överlagt, men någonstans så känns det som att man tar det här beslutet för att man inte vill påverka slutresultatet, för att det ska bli diskussioner kring att domarna faktiskt har bidragit till att det blir en annan världsmästare. För att Red Bull inte återigen ska få fördel. Och nu vill jag återigen säga, jag är inte en Max Verstappen eller Red Bull-fan. Det är inte därför jag håller på med det här jobbet, utan jag vill se en så spännande racing och så bra mästerskap som möjligt. Vilket team och vilken förare som vinner spelar mig ingen större roll. Min absoluta favoritförare genom alla tider är Niki Lauda. Han lever inte längre. I dagens fält så har jag ingen favoritförare.
Nej.
Att man ska behöva göra det varje vecka? Nej, men ett par gånger om året i alla fall. Men det kändes lite grann som att för att undvika att det blir en diskussion kring om domarna har avgjort detta till någon annans fördel, så väljer man här att bestraffa Red Bull. Vad är rättvist? Ja, alltså vi har ju det är en bedömningssport, precis som många andra. Vi pratar fotboll, hockey, handboll, whatsoever liksom. Och det här läget, till skillnad från exempelvis en tjuvstart där det är väldigt tydligt om du har rört eller inte, så är det ju här en bedömning. Och då kanske kan man ju diskutera, skulle det kanske ha varit då så att både Tsunoda och Norris fick 5 sekunder var? Men ja, då hade det påverkat slutresultatet. Med största sannolikhet.
Men att, ja, verkligen. Men att inte lägga sig i för att inte påverka, det påverkar ju också. Så att, alltså en omständighet som jag tycker är intressant är att Tsunoda utreddes för vad som då kallas forcing another driver off the track. Det kom fram i sändningen, alltså det kom ju som en grafik att det var under investigation, under utredning på svenska. Och det dömdes han ju inte för. Han dömdes inte för att ha tvingat en annan bil utanför banan, utan han dömdes för att ha kört, vad blir det på svenska, erratically.
Ja, men vad var det du sa? Som en rattfull?
Ja, kört rattfullt.
Så att,
alltså det dömdes han för. Ja. Och den delen tycker jag är solklar. Så jag tycker Jocke Tsunoda gör ett riktigt dåligt jobb där med att försöka hålla förbi Norris. Och alltså sättet han kör på är bara i princip pinsamt, för han lyckas ändå inte. Så han drar på sig ett straff och tappar platsen i samma situation. Men ändå så tycker jag, då går det inte ihop med att han skulle, att Norris skulle ha blivit avtvingad av banan om inte Tsunoda döms för det. Det får jag inte riktigt ihop.
Nej, men det kan jag hålla med dig om. Jag tycker också att situationen är, ja, men den är inte solklar, och jag stör mig lite på att man utreder för en sak och bedömer för någonting annat. Men det jag framförallt tycker är att Tsunoda har en uppgift. Han har en uppgift på hela säsongen.
Mm.
Och det är att hålla McLarens bilar bakom sig och sno någon poäng. Men han fixar inte det, oavsett omständigheter. Nej. Han hade kunnat lösa
Leave
det
där. Leave it to me, I know what to do.
Senare.
Ja, nej. Alltså, det ska väl också sägas att i slutändan så det är inte, jag vet inte, det är en teknikalitet då att Norris inte får straff i princip. För att rent moraliskt och så här så känner jag väl att det är helt fint att han inte får något straff, eftersom han hade tagit sig förbi Tsunoda om inte Tsunoda körde på det viset. Så att, alltså körde på ett otillåtet vis. Så att på så sätt så känner jag väl att det kan få vara så här. Men lite irriterande, för det känns som att hade det här hänt i lopp 4 på säsongen, då hade det mycket väl kunnat bli en bestraffning, och nu ville de bara inte lägga sig i.
Nej, men det är väl det som man stör sig på, att hade det hänt på lopp 4 eller lopp 12 eller lopp 14 eller även lopp 20, så hade det varit en annan bedömning. Och det är väl kanske det som man irriterar sig mer på än det faktum, för Lando Norris hade ju kört om här eftersom Tsunoda inte gjorde det han skulle enligt de uppgifter han hade. Men vi kanske inte ska gnälla på Tsunoda, han kanske inte har den kapaciteten, men det borde ju Red Bull ha sett redan tidigare.
Ja, faktiskt. Red Bull, man kan väl säga att de vaskade förarmästerskapet i år genom att inte ha en bättre förare, eller också inte ge sin andra förare bättre möjligheter, helt enkelt.
Mm. Och det är ju också så, om man tittar tillbaks, så en stor del av årets problematik för Red Bull hänger nog ihop med fjolårets problematik med utredningen mot Christian Horner, med situationen i teamet. där Horner först förlängde med Perez väldigt tidigt för att sätta press på honom. Man saknade en tydlig struktur och ledning under hela den hösten. Perez tappade fullständigt sitt koncept och fick kanske inte det, antagligen inte det stödet som han behövde ha, utan man föll istället för att ta den enkla lösningen. Och det borde egentligen gå på fjolårets ledningsaxlar.
Ja, verkligen. Det blev alltså inget straff för Lando Norris och loppet gick vidare. Det som kunde hota Norris i det här loppet var ju då Charles Leclerc som plötsligt hittade en enorm fart i den där Ferrari-traktorn som han kör och jagade Norris till och från. Kände man ju att han hade en chans att liksom, han var upp och liksom luktade lite på bakvingen någon gång där och då, eller då och då. Så att det kändes ändå inte helt avgjort och vi vet ju framförallt under loppet igår så visste vi inte om Lando Norris skulle hålla ihop det eller inte. Han skulle ju kunna göra ett misstag och tappa den platsen. Och då är frågan om vad som hade hänt. Om Piastri hade backat tillbaka från sin andra plats och släppt förbi Charles Leclerc och Lando Norris. För att Lando Norris skulle vinna VM.
Ja du, det lär vi ju aldrig få något svar på. För jag tror att även om vi skulle ställa den frågan till Oscar Piastri så skulle han inte svara sanningsenligt.
Nej. Det var rätt kylig stämning i det här förarrummet efteråt när Piastri, Verstappen och Norris satt och kollade på tv framför hela världens ögon.
Ja, det känns ju inte som att det var någon mysig teamstämning mellan Piastri och Norris, inte. Det där blir, alltså det blir spännande att följa F1 alltså, redan nästa år. Jag känner att jag kanske behöver andas ut lite. Det har varit lite tuffa dagar, tuffa veckor här. Och den här veckan är ju också rätt fullspäckad. Men sen så, ja men ge mig 3 veckor, sen är jag på igen.
Ja men, alltså det brukar ju vara så. Man är lite trött på det en vecka och sen börjar man undra vad gör vi? Vad gör man när Formel 1-säsongen inte är igång? Det är samma sak varje år. Charles Leclerc alltså jagade ju Norris och sen så gick han i depå igen då på varv 40. För han hade hamnat lite bakom och hans enda chans att ta sig förbi var väl att försöka komma ut på färskare däck. Så han gick in. Problemet för honom då var att Norris kunde ju bara gå i depå direkt efteråt för att skydda sig mot den strategin. Han tappade ingen annan. Och Norris hade inga problem vid det depåstoppet. Deras depåcrew har också gjort en utveckling under säsongen. Det var ju ett tag där varje stopp i princip. För Norris tog 7-8 sekunder. Det hade han inte riktigt haft råd med denna gången. Men han kom ut framför och sen så kändes det som bara som en procedur in. För Oscar Piastri fick ju inte det här kaoset som han hoppades på. Det blev faktiskt inte en enda gul flagg i det här loppet ens. Ingen säkerhetsbil, ingen virtuell säkerhetsbil, ingen gul flagg. Alla förare går i mål. Det var liksom helt motsatt vad Oscar Piastri behövde. Så han fick gå in på varv 42 för sitt enda stopp och sen, ja, sen kunde han inte göra så mycket mer.
Nej, det var väl, jag kan väl känna, och jag kände redan när jag såg det här racet, det som var spännande var ju förutsättningarna inför. Själva racet kunde man ju både ha och mista. Det var ju ett av de tråkigare racen sett som lopp i år tycker jag. Monaco var inte jättekul heller. Las Vegas var ju mest spännande efteråt. Men här var det så mycket förväntningar som man hade som liksom föll pladask. För att, nej, det inte riktigt funkar på den här banan så att säga. Så att, vad säger vi? Är det läge för nytt regelverk, eller?
Ja, det är det verkligen. Och kanske läge att flytta om i kalendern så att Brasilien ligger sist igen. För det är alltid kaos i Brasilien och det var en fantastisk avslutningsbana, tycker jag.
Ja, men det är jag faktiskt beredd. Jag satt och fundera här igår kväll, alltså söndagskväll, vilket som är årets bästa lopp. Jag har fortfarande inte bestämt mig, men någonstans känner jag att Brasilien ligger alltid bra till.
Ja, det går inte att mäta sig med den. Jag tycker om man bygger en ny bana så borde man kolla på Brasilien och göra ungefär samma sak. Så får man garanterad underhållning.
Man får kolla vad väderförutsättningarna är som bäst också då.
Ja, vad skulle det vara? Någonstans i Storbritannien kanske? Kommer regn oavsett vilken tid på året man är där och kör.
Nürburgring.
Nürburgring, ja. Tillbaks med Nürburgring. Mm. Det måste vi bara tillbaks. Vi kanske ska crowdfunda så att tyskarna har råd att få tillbaks ett lopp i Formel 1.
Ja, med Audi där också så vill de säkert själva också.
Du, Max Verstappen gled ju till en ganska komfortabel seger det här loppet då. Han gjorde vad han kunde i det här loppet, men det räckte inte. Eller gjorde han vad han kunde? För att Oscar Piastri frågade honom efter loppet i cooldown-rummet här. Jaha, du ville inte backa ihop fältet, eller? som att Max Verstappen då inte gjorde vad han kunde för att vinna det här VM:et. Och det är ändå det gjorde han inte. Han bara gled fram i toppen och lät Norris köra sitt eget race.
Ja, men det var ju det han skulle ha Yuki Tsunoda till.
Ja.
Det är ju lite risky business. Alltså, Lewis Hamilton försökte ju faktiskt samma sak 2016. Han bromsade sig igenom det där racet. Och det fick ju... Det var ju ingenting som var populärt bland fansen efteråt. Och jag tänker att Red Bull hade väl där tänkt att Verstappen skulle göra vad han kunde, plocka den här segern, och sen skulle man då använda Tsunoda som bromskloss. Men det var ju bara det att han var ju inte ens en kloss.
Nej. Men det är lite synd, för man hade ju velat se den situationen när Verstappen då bromsar sig igenom de här långsammare partierna där ingen kan köra om riktigt. Och sen... Så det ligger alla inom samma tid. Hade Norris då fått ett tidsstraff till exempel på 5 sekunder för någonting, då hade det plötsligt kunnat vara väldigt, väldigt spännande.
Ja, men samtidigt hade han gjort det, så hade han ju också öppnat för Piastri som hade en annan strategi. Så att det är ju en...
Ja.
Jag tror inte att han kunde göra på så mycket annat sätt än vad han gjorde. Han gjorde vad han kunde, och som sagt, de där 2 poängen tappade han ju inte den här helgen. Utan han har ju tappat dem tidigare under säsongen, och jag tror att även om han själv säger att han inte grämer sig för det som hände i Spanien, så gör han nog antagligen det innerst inne. Dock tror jag att Max Verstappen är oerhört nöjd med avslutningen på den här säsongen, och nu känner en större glädje i att gå in i nästa år tack vare den avslutningen han har gjort. Och för hans del kanske inte den här 5:e VM-titeln egentligen spelar så stor roll, för jag tror någonstans att han är inte en sån person som räknar titlarna. Han har pengar och allt annat som han behöver i överflöd. Utan han vill ha en utmaning, och han vill ha roligt när han kör racerbil.
Och det har han ju nu för tiden, får man väl säga. Han gled till en enkel seger här. Alltså, vi kan väl ta race-resultatet. Max Verstappen 1, Oscar Piastri 2, Lando Norris 3 och ny världsmästare därigenom. Charles Leclerc 4, George Russell 5, Fernando Alonso 6 och där bakom Esteban Ocon, Lewis Hamilton 8. Han körde upp sig rejält. Han startade från 16:e plats och slutar alltså på en 8:e plats. En lite härlig avslutning för honom ändå, mitt i den här misären han har gått igenom i 2025.
Jo, men alltså han behöver ju lära sig att hantera kvalen. Alltså, ingen annan förare som har kört Ferrari har lyckats åka ut i Q1 i 3 GP-lopp i rad. Hamilton kan väl dessutom lägga på en sprint, så det är 4 gånger som han har åkt ut i Q1. Och det är ju alldeles för dåligt av en 7-faldig världsmästare. Så är det ju bara. Sen kan du köra upp det hur bra som helst. Motsatsen är ju Alonso som kvalar över bilens förmåga och sen kanske tappar någonting under loppet då. Men han har ju en helt annan... ett annan tendens än vad Hamilton har. Hamilton måste få ordning på sina kval, så är det ju bara. Så där kan han inte hålla på.
Ja, alltså den farten han hade under loppet, alltså hade han startat där Charles Leclerc startade på en 5:e plats, då hade han också kunnat lägga sig i och knipa Norris på något sätt. Så att, ja, nej. Både besvikelse och någon slags optimism hos Lewis Hamilton kanske. Skönt att avsluta på topp. Nu ska han bara gå under jorden under vintern, såg jag.
Men han har ju faktiskt använt den taktiken vid ett par tillfällen. Vid ett tillfälle när han uttryckte sig extremt klantigt om sin systerson som hade fått en prinsessklänning i julklapp. Då loggade han ut från allting och försvann under en längre period. Och sen var det väl också efter säsongen, var det 2017, som han bara pausade. Eller om det var senare. Nej, 2021 var det naturligtvis. Ja. Strunt samma. Men han har tidigare då fullständigt pausat under 2021. Där så hörde man ju inte av honom på väldigt, väldigt länge heller. Och det var till och med så att Toto Wolff pratade om att han var osäker på när och om Hamilton skulle komma tillbaks. Sen har jag kommit tillbaks efter det. Och han behöver väl göra en liten omstart, nystart och hitta sig själv igen. Efter den här säsongen som ju har varit oerhört tuff för honom, för han hade inte förväntat sig att han skulle gå en hel säsong utan att ta en enda pallplats i ett GP-lopp med Ferrari.
Nej, det tror inte jag heller.
Hans målsättning var att vinna en VM-titel, sin åttonde, med det team som var tvåa i konstruktörsmästerskapet i fjol.
Mm.
Han hade dessutom fått tokstryk av Charles Leclerc i den interna kampen.
Ja, det ska bli intressant att se om han kan studsa tillbaks faktiskt. Han har ju också haft ett tufft år på ett personligt plan med tanke på att han blev av med sin vapendragare, eller vad man ska kalla det, Roscoe, hans hund som har varit med i Formel 1-världen. Det är kanske världens mest kända hund dessutom. Så att det är ju också någonting. 2025 är ett år att glömma för Lewis Hamilton, så kan man väl säga.
Ja, eller ett år att lära sig av.
Ja, jo, det förvisso. Det kan man ju hoppas att han och Ferrari gör. På nionde plats, Nico Hülkenberg och Lance Stroll kniper faktiskt den sista poängen. Nico Hülkenberg gjorde också en uppkörning, får man säga. Han startade 18 och blev 9. Lance Stroll startade 15 och blev 10. Så att, lite imponerande i skymundan där. Det var inte så mycket fokus på de förarna under loppet såklart. Utanför poängen, Bortoletto 11, där bakom Bearman, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli, Alex Albon, Isaac Hadjar, Liam Lawson, Pierre Gasly och Franco Colapinto. Så slutade alltså säsongens sista lopp, vilket då gjorde att Lando Norris blev världsmästare på 423 poäng, Max Verstappen tvåa på 421 och Oscar Piastri trea på 410. I konstruktörsmästerskapet så säkrade ju Mercedes andra platsen då. Bakom McLaren som har vunnit överlägset sen tidigare, så blir alltså Mercedes tvåa och Red Bull blir trea. Ferrari sen tidigare klar fyra. Williams femma. Racing Bulls tar sjätteplatsen framför Aston Martin som blir sjua, och där bakom Haas och Sauber. Sauber kände man ändå hade en liten chans, och Haas också. Bearman och Ocon var väldigt snabba under träningarna och så här. Sen fick de inte riktigt ihop det, vilket gjorde att de lyckades inte. De hade kunnat ta mycket poäng här och glida förbi, men det blev en åttonde plats för dem. Så Sauber 9 och Alpine alltså hopplöst sist, precis som de var i loppet. Där har vi säsongen 2025. Vad händer nu då? Vad händer framåt för de här olika aktörerna?
Ja, men nu handlar det om att verkligen släppa, ladda om och gå vidare. För de här bilarna kommer inte användas någonting till någonting annat än ett sånt här TPC-tester, alltså Test of Previous Cars. Och jag tror att det är många förare som är rätt nöjda med att slippa de här ground effect-bilarna framöver, faktiskt. Men jag tänker, alltså för McLarens del, så det som blir intressant här är ju relationen mellan Norris och Piastri. För Piastri hade chansen. Han kastade själv bort den. Och nu väntar ju nästan, ja, men det är lite sanningens ögonblick som väntar för honom här framöver. För det är ju trots allt så att allting börjar på noll. Det är nya bilar, nya motorer, nytt allt. Men han har en världsmästare in till sig i garaget. Och alla har ju förstått att den här första titeln är den som är absolut svårast att vinna. Och det blir spännande att se hur Oscar Piastri hanterar den situationen i McLaren. Och om McLaren klarar av att jobba med rättvis behandling under nästa år. Och vad är rättvis behandling? Och kommer Zac Brown och Andrea Stella tycka att de har en rättvis behandling, men kommer Oscar Piastri och Lando Norris att köpa det? För dem, för Piastri kanske rättvis behandling är någonting helt annat, och för Norris kanske det är ytterligare en sak. Alltså, kommer det här fungera? Det är jag extremt spänd på att se när det gäller McLaren. När det gäller Red Bull är det spännande, för Helmut Marko antydde att han inte till 110% säkerhet kommer att stå kvar i garaget till nästa år. Han är väl 82, va? Det kan förändra saker i det teamet. Laurent Mekies pratade också om omstruktureringar. Gäller det också för Verstappens tävlingsingenjör? För han har faktiskt inte varit med på alla race i år av personliga skäl. Vad kommer hända internt i det teamet under vintern? När Laurent Mekies nu får sätta sin prägel på det här? Och vad betyder det?
Man såg ju också,
det?
På tal om då Giampiero Lambiase, GP, alltså Max tävlingsingenjör, var ju extremt känslosam efter loppet. Man såg ju honom sitta och liksom fulgråta i princip. Jag har aldrig sett någon i Formel 1 så känslosam. Alltså, det känns som att det ligger saker bakom där som man inte känner till. Och att det kan också ha med framtiden att göra då kanske. För jag tänker att det är liksom en reaktion man skulle, som skulle komma om man inser att nu är det slut eller så.
Ja, men precis. Och när man var så nära och nu är det slut på något sätt. Jag tror att för Verstappens del så kommer ju nästa år, det kommer vara så himla viktigt att ha roligt. Alltså, den faktorn har ju visat sig här under hösten. Han har ju kul när han har möjlighet att slå ur underläge och vinna någonting och bli utmanad och testa gränser. Det är det han tycker är kul. Och han kommer ju aldrig att hålla på och köra F1 24 tävlingshelger om året om han inte har roligt. Det finns ju inte. Alltså, han var ju väldigt tydlig med den intervju som han gav efteråt att det här med ytterligare en tävlingshelg, han har aldrig någonsin köpt det. Han tycker att 24 är för mycket. Och om han tycker det, som har råd att åka privatplan, vad tycker de här människorna som jobbar i teamen då, som sitter och lägger ner ännu mer tid utan att få igen de pengarna som var en sån som Verstappen får?
Mm.
Och vidare tänker jag naturligtvis på Ferrari. Fred Vasseur har ju ingen aning om vad bilen, eller i alla fall säger han att han ingen aning om vad bilen befinner sig i nuläget. Och om inte Hamilton får ordning på det så tror jag att nästa år är den absolut sista säsongen som vi får se Lewis Hamilton. Om han nu under den här tystnaden i vinter bestämmer sig för att komma tillbaka till nästa år, det vet vi ju inte heller. Vi vet ju inte vad han funderar och tänker och vad som händer när han liksom kastar telefonen i papperskorgen och går in i sig själv. Men jag tror inte att han klarar av en säsong till på det här sättet. Den tycker jag är spännande. Mercedes känner jag mig mer trygg med den situation de har kring Antonelli, Wolf och Russell. Spännande att se vad som händer när Audi kommer in, när Cadillac kommer in. Det känns som att det finns mycket. Och vad händer hos Aston Martin med den nya teamchefen Adrian Newey? Och där tror jag också att en sån som Fernando Alonso kan stå inför sin sista säsong om det inte händer någonting där. Och hur påverkar det då rörelsen i övriga team? En sån som Oscar Piastri, Charles Leclerc, kan det finnas ett intresse där kring dem? Ja, det finns så mycket. Men en annan sak som är spännande det är också att vi har faktiskt 4 världsmästare på startlinjen nästa år. Lando Norris, Max Verstappen, Fernando Alonso och Lewis Hamilton.
Ja.
Det är också namn.
Verkligen. Lando Norris just tycker jag ska bli spännande att se hur det här kommer påverka honom nu att han är världsmästare. Han har bevisat att han kan vinna VM. Vad gör det med honom som förare? Blir han en, liksom, en tryggare, säkrare, mer fylld av självförtroende och så vidare nu? Eller hur kommer han? Det kan ju också slå åt andra hållet såklart att man blir lite så här nöjd och inte presterar på topp. Det ska bli väldigt spännande att följa nästa säsong.
Blir han en Jenson Button eller blir han en Sebastian Vettel?
Ja, precis. Mycket av det ligger ju också i hur bilarna kommer se ut nästa år. Det vet vi ju väldigt, väldigt lite om i nuläget. Det kommer vi nog veta mer om i januari, februari där någon gång. När det börjar sippra ut rykten och de ska ut och testa och så vidare. Så att det är inte så långt tills dess. Det är faktiskt innan du drar igång igen. Spännande ska det bli. Du, känner vi oss klara med Abu Dhabi? Nej, det är vi ju inte, men känner vi oss klara och redo att gå in i plusbetygen kanske?
Ja, men det kan vi väl göra. Motorstoppet går till Alpin och för den säsongen som de har haft. Jag tycker inte att de har varit ett team värdigt Formel 1 i år. Ett plus och underkänt går till Yuki Tsunoda. Han fick chansen, han tog den inte och han lämnar Formel 1. Och jag tror inte att det är så där väldigt många som kommer att sakna honom faktiskt. Godkänt går ändå till Lewis Hamilton som får till en poängplats efter denna hemska säsong och ännu ett uruselt kval. Han behöver ju kvala bättre, punkt liksom. Tre plus, bra, går ändå till Piastri. Han gjorde vad han kunde och han vågade satsa. Jag tycker man har sett en positiv trend hos honom de sista racen och det tycker jag lovar gott inför framtiden. Fyra plus går till Max Verstappen som också gjorde vad han kunde. 2 poäng. Ja, det är den där lilla grejen med Spanien, känner jag bara rent personligen.
Ja, det var inte här han förlorade VM.
Nej, absolut inte. Han förlorade inte VM den här hösten. Han förlorade VM betydligt tidigare än så, i maj, juni i fjol. Eller tidigare den här säsongen, inte i fjol. Och 5 plus går ju till Lando Norris, som gjorde exakt det han skulle och som uppfyllde sin dröm och gjorde det som en schysst kille. Liksom ärlig, öppen och visar att den vägen kan man också gå som världsmästare.
Ja, just den grejen är faktiskt spännande med att vi får en ny typ av mästare. För att jag undrar hur det påverkar nästa generations förare. Jag tänker att talanger genom alla år har sett upp till skoningslösa förare som Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton och så vidare. Som liksom bara gör vad som helst för att vinna, Max Verstappen för den delen. Men nu finns också Lando Norris som en förebild man kan sträva efter att bli. Och att man inte behöver vara, om man inte är den typen naturligt som har de här dragen som Verstappen och Schumi och så vidare har och hade. Så kan man också bara vara sig själv och köra bil och vara snäll och inte bråka med sin stallkamrat och inte skapa massa drama och så vidare. Utan bara göra det bästa och så får det gå som det går i princip. Det är också en väg och det är lite uppfriskande att se faktiskt.
Mm.
Ja, vi betar väl av småstatsen också då. Och det är ju så här att i och med Abu Dhabis Grand Prix så tar vi farväl till DRS. Det är inte med nästa år och det ska vi gå in på i ett kommande avsnitt där vi går igenom nästa års reglemente. Men DRS försvinner alltså. På tiden kan man väl känna det lite så här konstgjord andning för racingen. Vi får väl hoppas att de löser det på något annat sätt. Men tidernas sista DRS-omkörning i Formel 1 gjordes av Lance Stroll. Han går till historien.
Jag såg faktiskt en kul statistik också som visar att den första gången som DRS-knappen trycktes ner, det var av Jenson Button, och den sista föraren som ens tryckte ner DRS-knappen, det var Kimi Antonelli.
Utan att köra om någon då?
Ja.
Den första omkörningen. Knappen. Ja, precis. Den första DRS-omkörningen var faktiskt Fernando Alonso. Så det hade ju varit kul om han fick göra den sista också, men det lyckades han inte med.
Nej, men han finns ju kvar i F1, bara det är ju imponerande.
Ja, det är det verkligen. Och för första gången i karriären körde Lewis Hamilton en hel säsong utan en enda pallplats. Det var en imponerande streak som sprack 2025, får man säga. Han har ju varit med ett tag.
Ja, herregud, sen 2007.
Ja.
Nej, jag förstår att han slänger telefonen i papperskorgen.
Ja, det hade jag också gjort. Ja, vi där är vi väl klara med den saken. Vi har fått en lyssnarfråga som vi hinner med också, tycker jag. Från Rickard Selinus. Jag hoppas att jag uttalade det rätt. Som säger så här. Jag har något som jag undrar över. Om nu Max Verstappen är denna gudabenådade förare, vilket han bevisligen är, har inte Red Bull gjort helt fel i sitt tänk kring hur man bygger en F1-bil? Borde de inte bygga en bil som andra kan köra och låta Max anpassa sin körning efter bilen än att bygga en bil som bara Max kan köra? De har ju kastat bort fabriksmästerskapet och kanske även förarmästerskapet på denna idioti att bygga en bil som bara en i världen kan köra. Hade de haft en bil som var mer lättkörd så hade de haft en till förare som kunde ta poäng av McLaren, vilket kunde ha lett till att de kunde ha haft en chans till båda mästerskapen. Ja, vad säger du om det, Anna?
Jo, men jag tycker vi var lite inne på det tidigare här. Red Bulls plan var inte att man skulle tappa Adrian Newey.
Nej.
När man gjorde det i slutet av det här regelverket fick man inte ordning på uppdateringarna av den bilen. Det har varit ett problem under fjolårets andra halva och det har varit ett problem under det här året. Man fick en bättre koll på det under slutet av årets säsong, vilket har gjort att man kommer i kapp. Frågan är bara hur stor del av budgeten är som man lever under budgettak som har gått till årets säsong, som man kanske egentligen hade behövt lägga på nästa. Alltså för 10 år sedan utan budgettak så hade man bara kunnat producera nya delar. Och då hade det inte varit något problem. Nu fick man ta ett annat beslut. Och frågan är om det påverkar nästa års bil. Jag tror inte att det var en medveten satsning att göra den här bilen enbart inriktad till Max Verstappen. Utan det blev en konsekvens av att hjärnan bakom bilen försvann vid tillfällen man inte hade räknat med det. Och man missbedömde den situationen i kombination med att man har haft den här reliken till vindtunnel som nu också kommer att förändras. Den ska tas i bruk under nästa år. Så frågan är ju hur mycket den nya vindtunneln kommer kunna hjälpa teamet till nästa år framöver. Så att jag höll på att säga att det blev nog lite som det blev när Newey bestämde sig för att lämna. För man var inte överhuvudtaget inställda på risken att förlora honom på det sättet som man faktiskt gjorde. Och konsekvenserna av det, av att förlora honom och ytterligare medarbetare som har haft en väldigt, väldigt viktig roll hos Red Bull. För man har ju tappat väldigt mycket folk under det senaste året.
Ja, kanske är det något som är bra i längden då, för att Adrian Newey är ju en otrolig bildesigner uppenbarligen. Han har det bästa CV:t av dem alla. Men han har ju också då tendensen att försöka vara nyskapande och ligga på gränsen, hitta nya sätt alltid som är briljanta och så vidare, men som kanske inte alltid gör att bilen är så himla lätt att köra. Det är inte hans fokus liksom, att den ska vara lätt att köra, den ska bara vara snabbast. Och då, men visst, det ligger ju en poäng i det, att det ställer ju krav på förarna, och då kan man ju inte riktigt jobba så som, alltså det går inte riktigt ihop med att Red Bull då har en stjärna, de har fått fram en stjärna genom sitt upplägg då med Racing Bulls, en stjärna som kan hantera en så svår bil, men i övrigt så bara flyttar de ju upp förare som inte klarar det, och så avverkar de en efter en bara. Så det funkar inte riktigt då. Borde de ju liksom tagit in en, som de gjorde med Checo Perez lite. Han var inte någon superstjärna, men han var rutinerad förare och så vidare. Men de skulle ju nästan ta in någon som också är en toppförare och ha bredvid Max Verstappen.
Ja, både ja och nej. För gör man det så talar man ju också om att det här egna projektet som man jobbar med den egna ungdomarna som man ska slussa in i Formel 1, att det programmet inte fungerar, så det funkar ju inte heller. Utan jag tror snarare att det är en, alltså man tappade ju även Rob Marshall till McLaren i januari 2024. Han har ju varit han är jätteduktig på det här med aerodynamik också. Han har ju också haft en stor betydelse för McLaren på plussidan, men det har ju varit väldigt negativt för Red Bull att tappa honom. Han var i teamet i 17 år. Så att det är ju flera delar i utvecklingen av bilen som har försvunnit från Red Bull det senaste året. Eller ett och ett halvt år, snart två år. Men under den här perioden som Red Bull har tappat sin klara första plats, så har man ju tappat enormt mycket kompetent personal. Och någonstans i det här tappet, när man har behållit samma regelverk, så har man ju då försökt att utveckla en bil, men människorna bakom har inte riktigt funnits med. Och när de människorna har försvunnit, så tror jag också mycket kompetens och tankar kring hur utvecklingsprogrammet såg ut har försvunnit.
Ja, man kan väl förutsätta då som sagt att det är en liten välsignelse i smyg att Adrian Newey inte designar nästa års bil, utan att man då kanske får en lite mer lättkörd bil framöver. Sen om den är snabbast, det är en helt annan fråga.
Det är en helt annan diskussion. Den får vi ta framöver, tror jag.
Det får vi göra. Hallå, det var jag igen här. Ja, igen och igen. Ni hörde mig precis prata. Men jag glömde säga en sak. Nämligen att på julafton så släpper vi ett avsnitt, eftersom det är en onsdag i år. Och vi tänkte fira det genom att dela ut lite julklappar till folk i och kring F1-världen. Högt och lågt. Så det vi vill ha från er är era julklappar, helt enkelt. Så skicka in det ni vill ge, gärna med ett litet julrim till om ni så vill, till anna.c.andersson@aftonbladet.se. Både meddelande och röstmemo går bra. Ja, tillbaks till mig själv. Du, i och med det så tycker jag att vi knyter ihop den här säcken. Nästa vecka återkommer vi med en, vad ska vi kalla det då, plattan i mattan-galan. Och delar ut lite priser och så vidare och sammanfattar säsongen på så sätt i sin helhet. Vi kommer fortsätta släppa avsnitt under hela, vad säger man, inte försäsongen utan avsäsongen.
Off-season.
Under hela vintern. Ja, precis. Under hela vintern så kommer det komma avsnitt, så att ni behöver inte vara oroliga. Vi kommer hänga med hela vägen och det kommer bjudas på bra avsnitt. Det vågar jag nästan lova faktiskt. Så att ja, där knyter vi väl ihop säcken. Nu måste du ju, det är några hantverkare hemma hos dig som ska borra och grejer nu, så att nu kan vi inte podda längre.
Nej, jag har redan bett dem att hålla i här i en stund. De tittade på mig och förstod ingenting. Men nu får de jobba vidare.
Det, en liten insyn i bakom kulisserna här.
Ja, så är det när man har kontor och studio hemma. Men snart ses vi. Nu ska spela in ett avsnitt. Är det gala klänning då som gäller också? Eller nej, det hoppas jag inte.
Ja, jag tycker smoking.
Jag har en sån.
Det har jag verkligen inte. Men jag kan hyra en. Vem har en smoking? Ja, det är en helt annan diskussion som vi kan ta någon annan gång. Kanske i någon annan podd. Smoking-podden. Vem vet. Ja, men då så. Ni får ha det så bra där hemma, så hörs vi nästa vecka igen.
Ja, men det gör vi. Tack så mycket.
Hej då.
The guys fucks me over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.